Då säger vi välkommen till Sven Gustafsson.
Tack så mycket.
Välkommen till vårt hotellrum här. Västerlins hotellrum just nu på Hotell Kramer i Malmö.
Mycket trevligt.
Bokat enbart för den här intervjun då. Där vi pratar lite grann om dig som person och lite om vad som händer i Malmö. Och då med lite exploateringsögon såklart.
Mm.
Jag vill börja kort berätta om vem du är och vad du jobbar med.
Yes, nej, men som sagt Sven Gustafsson då och exploateringschef här i Malmö stad sen knappt ett år tillbaka. Min bakgrund är att jag har jobbat i Malmö stad de senaste 10 åren ungefär med exploateringsfrågor och sedan varit på diverse kommuner innan dess. Men just nu då bor vi i Malmö med familjen här och trivs väldigt bra och spännande utmaning med den här nya tjänsten också som det ändå är. Får sägas vara efter knappt 2 år här.
Mm, härligt. Hur, för jag tänker att den tjänsten ser väldigt olika ut från kommun till kommun. Man har olika struktur på hur enheterna ligger. Vill du berätta lite om hur den ser ut i Malmö? Vilka enheter som du blir ansvarig över?
Ja, men absolut. Vi har ju i Malmö ett fastighets- och gatukontor, ett gemensamt kontor för både utvecklingsfrågor men också genomförandefrågor och driftsfrågor faktiskt. Så vi har allting under, kan man säga, under samma hand. Det enda som ligger på ett annat kontor egentligen i våra frågor är ju miljöförvaltningen och stadsbyggnadsnämnden där planfrågorna ligger då. Så att på fastighets- och gatukontoret då, jobbar vi ju med, är med i planeringsfasen. Vi har våra exploateringsingenjörer som är mycket aktiva där tillsammans då med våra ingenjörer och landskapsarkitekter på olika sätt och andra inom förvaltningen som jobbar. Så på min enhet som jag ansvarar för då, vi är 50 personer, 4 sektioner med då de här 3 kompetenserna som jag nämnde, exploateringsingenjörer, ingenjörer och landskapsarkitekter då i huvudsak. Och de är med alla, i hela fasen kan man säga, hela resan från att vi startar upp ett område med idéer och tankar, planeringen och sen genomför vi också de här projektledarna genomför allmän plats och utbyggnaden där. Är med i försäljningen såklart av fastigheterna och till och med en slutbesiktning av sista gatstenen är liksom under vår enhet. Då. Så att, vi har alltid vår egen hand, vi kan inte skylla på någon annan.
Nej, jobbigt.
Mm.
Men det är lite oortodox lösning också, om man tänker man jämför i kommunsverige.
Ja, men det har jag nog tänkt också. Att det är nog inte många ställen som vi har det så tajt. I alla fall inte de stora kommunerna. Mindre Nej. Kommuner är ju vanligt att man jobbar mer tillsammans. Ju. Men det upplever jag nog att exploateringsverksamheten sitter så nära utförandesidan. Det är inte på många ställen.
Nej.
Jag tror att det finns många fördelar såklart med det. Vi får ju en direkt respons på om vi gör någonting tokigt. Vi kan ju styra utbyggnadstakten på allmän plats så att den kopplar väl till utbyggnad av kvartersmarken och det vi ska skapa, stadsdelen vi ska skapa. Så att, jag tror det kan bli jättebra på i långa loppet. Det är ju inte så gamla i den här organisationen, så 3 år nu med den här sammansättningen. Om man säger.
Fanns det någon särskild händelse eller någonting tidigare som gjorde att ni valde den lösningen?
Nej, det var lite speciellt. För 3 år sedan så blev vi den här nya förvaltningen då, som bildades av fastighetskontoret och av gatukontoret. Och det var ju två förvaltningar under en nämnd. Så det var en väldigt märklig lösning egentligen. Så att 2 förvaltningsdirektörer som representerade varsin förvaltning i nämnden. Och det skapade ju klart kunde skapa en dynamik, men det kunde också skapa onödiga motsättningar i samma nämnd. Och det ville man ju från politisk sida få bukt med helt enkelt. Så att en stor förvaltning till en nämnd, det är ju så det brukar vara. Och så blev resultatet här också efter översyn och liknande.
Jag tänker generellt, alltså det är ju en stor organisation, 50 personer. Hur ser det ut med målsättningen för gruppen i stort? Vad siktar ni liksom i Malmö i stort och kanske specifikt för din grupp?
Nej, men vi har ju väldigt tydliga uttalade indikatorer, målvärden från hela vägen upp från kommunfullmäktige som talar om färdigställande av bostäder, alltså faktiska tal bostäder som vi ska leverera i en situationssäkring. skapa arbetsplatser, och vi ska också då bidra till såklart stadsmiljön på olika sätt. Men det är ju framförallt de här indikatorerna som vi mäts på, som jag då nämnde, med bostäder och arbetsplatser. Så det är ju de väldigt specifika uttalade målen som finns kopplat till det. Men det finns ju många utmaningar i en stad som Malmö såklart, som vi ska ta bukt med, som kanske inte är så uttalat, men som finns där ju.
För hur är kommunens markägande? Har ni möjlighet att sälja av för att på så vis få till exploatering? Eller handlar det snarare om att ni tar fram detaljplaner på privatmark?
Ja, men i Malmö, tittar man bakåt i tiden, så ungefär hälften på privat och kommunalmark när det gäller bostadssidan i alla fall. Så vi är en stor markägare, men det är ändå stor andel privatmark också då. Så, att, så det tror jag också är lite unikt om man jämför med Stockholm, som man vet är mycket, det mesta exploatering på egen mark ju. Men vetligen i alla fall, så är det ju mycket som sker på privatmark här, och vi möter upp med exploateringsavtal såklart då. Och vi utför ju allmän plats kopplat till all den utvecklingen också. Så att det ligger ju också på våran enhet då att hantera.
Jag tänkte på utmaningen med jordbruksmarken. Jag har ju en stad som ligger omgiven av Sveriges bästa jordbruksmark. Hur möter ni den utmaningen? Går det att växa fortfarande, eller måste ni?
Ja, nej, men så är det ju. Och inte nog med det, vi har ju också en lång kuststräcka som ger utmaningar på ett annat sätt. Med inte minst men de klimatanpassningar och det vi ser framför oss att vi har som framtida utmaningar. Men det är riktigt, jordbruksmarken ger ju oss, som vi ser, begränsningar. Vi har ju i gällande översiktsplan rätt tydligt framför oss att jobba innanför det som vi kallar yttre ringleden då, när det gäller utvecklingen av Malmö. Utanför den här yttre ringleden så ligger ju då de här jordbruksmarken som du säger. 10 plus jord pratar vi om, och det är väl det vi kan se när vi blickar ut där. Och det är ju riksintressen och liknande som begränsar oss i den delen. Och som sagt, återigen, översiktsplanen som är väldigt tydlig på den punkten vi ska försöka hålla oss innanför. Och det ger oss jätteutmaningar. Att bygga när man pratar om att Malmö skulle kunna vara en halv miljon stad 2050. Och att göra det på det ändå relativt begränsade ytan som det innebär att om vi inte kan exploatera jordbruksmark på det sättet. Det skapar jätteutmaningar för oss. Det blir liksom tät och grön stad pratar man om, men det är det möjligt, kan man ju fråga sig.
Jag tänker hur det är så mycket specifika utmaningar på något vis ändå i Malmö. Har ni verktygen för att kunna hantera dem? Alltså har juridiken verktyg för att navigera framåt i den miljön som ni möter?
Ja, det finns ju säkert många juridiska bitar som man skulle kunna se över, tänker jag, såklart. Men om man, och det är högt och lågt, tänker jag. Men jag tänker kopplat återigen till det här med klimatförändringar och klimatanpassningar. Så är det ju någonting där som att de här stora städerna som Malmö är en av som har de utmaningarna. Där det klarar vi liksom inte själva, utan det här är någonting som måste upp på liksom statlig nivå och hanteras juridiskt och liknande såklart, ekonomiskt och alla de utmaningar som finns i det. Så det är ju de liksom stora bitarna som begränsar oss och som det finns jätteutmaningar kring. Sen är det ju hela vägen ner till liksom när man sitter med våra exploateringsavtal till exempel, där finns ju alltid tolkningsmåner i dem, och hur ska man hantera, ja, vi har några case här just nu som är liksom gatukostnads fördelningar. Det finns ju det är en tolkningsmån i detta ju, såklart är det det. Och finns det så är det alltid upplagt för diskussion. Det är ju bra på vissa sätt och det kan ju vara utmanande på andra sätt. Så att, men någon specifik paragraf så pekar jag inte på här. Nej. Det kan du bättre mig.
Jag tänkte på, går det att säga någonting mer om själva hur ni angriper klimatförändringarna, effekterna av dem? Alltså risken för skyfall, risken för höjda havsnivåer. Jag tänker så om, med tanke på belägenhet och omgivningen. Är det några särskilda åtgärder som ligger i pipeline just nu?
Nej, ja, alltså just nu är vi i ett skede, kan man väl säga, att vi tittar på liksom, planeringsunderlagen för det då, så att man har, jobbar med en skyfallsstrategi för att se vilka, vad finns det för möjligheter att hantera det i den täta staden. Men också en klimatanpassningsstrategi, jag kommer inte ihåg vad vi kallar det, men för att se på vilka instrument har vi och hantera det på sikt då. Det är ju när det kommer till skyfall och liknande ser vi ju att det kommer ju tätare och tätare, och det måste vi ha med oss i planeringen och utbyggnaden såklart. Sen när det gäller klimathotet utifrån havet så kanske det är lite mer sällan vi ser det än just skyfallsbiten, men vi vet ju att det kommer. Det ser, allting pekar ju på det, och vi har ju haft hög vattennivåer här som gör att vi har kajer som ligger precis på i vattenytan. Så då förstår man ju hur det kan bli. Men alltså det kommer ju vara en rad åtgärder som kommer lösa det här. Allt från fysiska hinder som man sätter upp just när det händer till fasta hinder och vallar. Och det finns ju tankar på utbyggnad av öar och liknande som då kan skydda det som ligger innanför. Man ska ju vara medveten om att en stad som Malmö ligger ju... Vi kan ju inte höja hela staden, utan det är ju, den ligger där den ligger. Så vi måste ju skydda oss på något sätt. Så det är ett spännande arbete som pågår. Får vi se vad det blir av det.
Ja, stor utmaning ju att säkra det. Jag uppfattar som att det är, givet den rollen du har, det är en hel del utmaningar. Jag kan tänka mig att det finns ett antal krav från politiken på att man ska till en viss plats. Man ska nå vissa mål såklart, som du nämnde tidigare. Men det kommer också såklart krav och önskemål ifrån medborgarna på hur Malmö ska utvecklas och hur det ska exploateras. Och kanske inte minst ifrån marknaden då, som har intresse av att dels förvärva kommunal mark, men även ha synpunkter på planering och så vidare. Går det att fånga på något vis, alltså kraven idag, skiljer de sig från tidigare? Jag tänker på marknaden, ifrån medborgarna eller från politiken. Har det förändrats över tid? Och du tänker på hela din tid här på Malmö då?
Ja, just det. Jag tänker på marknaden och där har ju lagstiftningen varit väldigt tydlig att det är krav på ökad transparens kopplat till det du nämnde här med markanvisningar och liknande. Så det är ju någonting som vi jobbar väldigt mycket med här och nu. Kanske relativt sent jämfört med andra kommuner, men vi har lanserat en ny hemsida där vi mycket mer tydligt talar om vad som är på gång och vad vi har gjort tidigare, lämnat för markanvisningar tidigare. Så man kan gå in och kan rekommendera er som lyssnar här. In och kika där för kommande markanvisningar i Malmö och vad vi har gjort tidigare. Så de kraven på transparens är ju både från politiken men också från marknaden som kommer. Och lagstiftningen är ju väldigt tydlig i det. Så att det känns bra att vi har uppgraderat oss där och jobbar vidare med det. Då. Till exempel så idag satt vi och diskuterade att vi ska göra en NKI-undersökning på just markanvisningsförfarandet i Malmö då. Så det blir jättespännande att få svart på vitt hur det går för oss och vi kan följa och bättra oss i de här delarna såklart. Vi vill ju kunna vara transparenta och tydliga. Vi vet att bolagen som lämnar förslag och så vidare lägger mycket pengar här och då ska de ju också få en fair liksom, hantering såklart. Så långt som möjligt.
Och medborgarsidan, tänker jag, märker någon skillnad i kravställning? Vad man synpunkt på detaljplanarbeten vid utförande av allmän plats?
Jag vet inte om det är någon skillnad. Det kanske är en skillnad utifrån min roll. Att nu med ansvar även för utbyggnadssidan så ligger ju de frågorna, även de frågorna nära, kommer ju nära min roll och vår avdelning då. Att vi, när vi bygger nytt, att vi bygger ju ofta nytt i befintlig stad, att vi får hantera de frågorna också på ett klokt sätt och får mycket tankar från medborgare, synpunkter på hur vi gör saker och ting och där försöker vi väl göra det såklart och anpassa oss så mycket som går. Och så vill byggaktörerna också att vi följer dem. Så det är ju en balansgång mellan de som är boende i området och de som utvecklar. Och där är vi mitt i den elden såklart. Där ska vi vara och göra det så bra som möjligt.
Jag tänker om vi tidigare tog upp den här utmaningen med klimatförändringarna och hur det påverkar stadsbyggnaden. Det känns som en helt potatis. Ni dyker upp i många olika skepnader i olika sammanhang. En till som brukar dyka upp, särskilt i större städer, är det här med mobilitetslösningar. Är det fortfarande så att parkeringsplatsen är liksom normen? Är det som vi ska utgå ifrån? Eller kan man hitta andra sätt att se på det här med transporter och så vidare? Hur har man jobbat i Malmö med olika mobilitetslösningar? Har ni ställt krav på andra lösningar än rent p-talsmässigt?
Ja, vi har ju, som jag tror andra kommuner också jobbar med i någon form, en p-köpslösning som vi kallar det då. Där man genom att betala en summa då, och om vi har möjlighet, så kan vi då genom vårt kommunala p-bolag erbjuda plats då i parkeringshus. Så den har vi haft rätt så länge, och den inarbetar och fungerar ganska bra. Sen tittar man ju nu, vi har en trafik- och mobilitetsplan som gäller, och den ska man... Tanken att vi ska se över nu. Nu brukar vara rätt känsligt politiskt, så att vi får väl se hur det går med det nu. Den är ju precis igångsatt i arbetet. Men, det gäller ju då att hitta, det gäller att hitta incitament för att minska, som du är inne på, parkeringsbehovet, bilbehovet så att säga. För att vi ska klara och bli den här täta staden som vi har framför oss. Så att det får vi se vad det kan leda fram till. Men sen har ju Malmö också vår del i det så kallade storstadsavtalet. Är ju de här, ja, men det som är tunnelbana i Stockholm, där man fått statliga medel till att genomföra det. Det har vi, vår motsvarighet är ju 8 busslinjer med tillhörande cykelnät. Då. Så att de åtgärderna är ju, åtgärd från staten att öka bostadsbyggandet, men det är också en åtgärd som gör att vi får en mer tillgänglig kollektivtrafik och öppnar upp för ytterligare cykelmöjligheter i stan, som redan är väldigt tät på cyklar, som ni kanske har sett.
Ja, men det har vi märkt.
Ja.
Och även lite mindre mängd med elsparkcyklar än det är,
okay.
Till exempel.
Ja. Det har varit väldigt mycket kopplat till elsparkcyklarna sista under sommaren här, så ja. Att det har ju varit några incidenter som politikerna här har använder alla medel man kan nu för att få någon hantering av det här. Mm. Allt ifrån liksom markerade parkeringsplatser till vad det nu kan vara då. Så att,
ja, men jag sett utifrån en person som var på Vasagatan i Stockholm, ja. Så är det ju puts och studs här vad det gäller elsparkcyklar.
Ja, det är en annan intensitet att gå där på Vasagatan än att gå här nere. Det märks.
Jag tänker din roll också, Sven, med alla olika kompetenser. Någonstans så blir det en sorts sinnebild för samverkan som behövs för samhällsbyggande. Att det behövs en hel drös med kompetenser för att skapa den funktionella staden. Om de är till att lyfta fram en person som har gjort någonting särskilt bra, alltså någon med stark prestation eller en stark leverans. Finns någon sån person du skulle kunna eller vilja lyfta?
Nu vet jag inte om du tänker just kopplat till vår förvaltning eller liknande, men vi har just på det temat tillsammans, så är våran kommundirektör väldigt tydlig på det. Han pratar mycket om tillsammans, och det är ju liksom ett mantra han har, nu har han varit kommundirektör några år här, som han har liksom implementerat i, kan man säga, i organisationen. Så det är precis som du säger, så det här vi gör, både förvalta staden men också bygga den nytt, det handlar ju om att göra det tillsammans. Och det blir väldigt tydligt i en kommun som Malmö. Så det ska jag nu så här på uppstuds ta någon i högen, så är det ändå ett sätt, och han uttrycker det på ett väldigt trovärdigt sätt och agerar utifrån de få gånger man ändå ser sin direktör, kommundirektör, så ser man att han menar det också. Så att,
vad heter han?
Andreas Nordbrandt.
Ja, det är dagens namn då.
Ja.
Dagens man att uppmärksamma.
Mm.
Vi brukar också alltid i den här intervjuserien ha med ett boktips.
Oj då.
Och vi snackade kort om det du var innan.
Ja.
Och du nämnde att det var inte alltid som du satt med en bok i handen.
Nej, jag fick sortera lite grann i huvudet. Du, som tur var, så ställde du frågan innan här. Lite grann tipsade mig om att det kunde komma en sån. Nej, men och det är ju ett väldigt aktuellt boktips som jag tänkte på då när jag började sortera de få böcker som jag ändå läser igenom, så har jag fastnat för några stycken. Och den ena som jag tänkte på här är ju den Blå, en norsk bok, säkert många som har läst den, norsk författare, Katarina, som jag inte kan namnet på.
Den blå.
Den blå.
Ja, den blå.
Kan du namnet på?
Nej, jag kan inte. Nej, ja. Jag är nyfiken på det.
Ja, nej, boken heter Blå bara.
Okej, okay, ja.
Och det är ju en familjeroman, kärleksroman, men framförallt det är en klimatroman
okay.
som speglar ett Europa med, som vi kanske har sett tendenser på redan i sommar. Vad händer liksom där? Hur skulle det kunna bli när vi har klimatflyktingar och liknande? Så att, ja, läs den.
Mm. Ja, men det var med oss. Blå. Nu googlar jag snabbt där. Maja Lunde.
Yes, jag känner igen.
Maja Lunde. Toppen. Den ska införskaffas. Men min resvän. Stort tack för att vi fick skäla tid ifrån dig.
Ja, tack.
Och, stort tack för den här intervjun.
Tack så mycket. Det var jättetrevligt att träffa er.
Tack.